När vi inför ett nytt dyrt läkemedel i sjukvården så använder vi resurser som annars skulle gått till annan vård. Därför tillämpar vi i Sverige värdebaserad vård. Det innebär inte att vi sätter en prislapp på någons liv, utan är snarare en svår avvägning mellan hälsan vi vinner och hälsan vi går miste om, där målet är att få så mycket hälsa som möjligt för våra skattepengar. Systemet har inbyggda målkonflikter. Alla har olika drivkrafter som inte alltid är förenliga. Som politiker befinner man sig i detta spänningsfält. Läkemedelskostnader konkurrerar med andra stigande kostnader och med områden som behöver extra satsningar. När något prioriteras upp så måste något annat prioriteras ner. Och det som väljs bort, det kallar vi för alternativkostnad. Det ska vi prata mer om idag. Du lyssnar på podden Rådet. Jag heter Therese Löfbom.
Då vill jag välkomna Lars Sandman som är etisk rådgivare i NT-rådet.
Tack.
Du är professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet och föreståndare för Prioriteringscentrum. Och så har vi Gustav Befritz som jobbar i Region Stockholm och är NT-rådets hälsoekonom. Välkommen Gustav.
Tack så mycket.
Vi har även med oss två regionpolitiker. Vi har Kajsa Karro i Region Östergötland, Socialdemokraterna.
Jajamän.
Välkommen.
Tack.
Och Niklas Sandström i Region Västerbotten för Moderaterna. Välkommen Niklas.
Tackar, tack.
Jag tänkte ta avstamp i en forskningsrapport som Gustav Tinghög skrivit om att fatta beslut i offentlig sektor. Tinghög har med ett beteendeexperiment kunnat visa att vi gärna blundar för alternativkostnaden när vi fattar beslut om investeringar, även när det gäller offentliga medel som vi vet är begränsade. Han säger att när vi fattar beslut väljer vi oftast det alternativ som är emotionellt mest framträdande och enklast att rättfärdiga både för oss själva och andra. Därför motiveras offentligt beslutsfattande ofta utifrån rädslan att göra fel snarare än viljan att göra rätt. Och i ett av experimenten ska deltagarna tänka att de är beslutsfattare inom sjukvården och ta ställning till om de vill investera i ett nytt screeningprogram för cancer som kostar 48 miljoner per år och kan rädda liv. Och på frågan om de vill investera i den så säger de flesta ja. Men när frågan justeras till om de vill investera i denna åtgärd eller spara pengarna till andra hälsoåtgärder, då minskar antalet ja. Besluten påverkas alltså när deltagarna påminns om att en investering tar utrymme från en annan investering. Och det här är ju väldigt spännande. Jag tänker, vad tänker ni om det? Lars, vill du hoppa in först?
Nej, men jag tänker väl att vi är ju på något sätt utformade psykologiskt för att fatta beslut med magkänslan i många fall. Alltså, och det fyller ju en ganska viktig funktion. Jag menar, vi liksom överväger inte allt liksom och väger för och emot, utan i många fall så fattar vi ganska intuitiva beslut och det verkar vara så vi funkar. Mm. Men det är klart att i de här sammanhangen så får ju det konsekvenser som kanske är mer problematiska än om man fattar intuitiva beslut i andra mer privata situationer. Så att säga. Och det är väl, men det är någonting som jag tror vi aldrig upplevt också, att man framförallt om man bara står inför ett alternativ och inte har fler alternativ och överväga samtidigt.
Ja, för i rapporten kan man läsa att det är svårt att prata om kostnadseffektivitet när det handlar om just patientsäkerhet. För många känns det omoraliskt att mäta hela världen som hälsa i pengar. Hur är det att jobba dagligen med dessa frågor som politiker? Är det svårt att förklara varför man prioriterar som man gör, Niklas?
Både och. Jag tror det finns en grundläggande förståelse för att vårdens resurser inte är oändliga, utan man måste välja att prioritera. Och där finns det väl en grundläggande bild av att det som kommer mer till fler är mer prioriterat än sällan, även om alla önskar att man kunde få det mesta. Sen kan jag väl uppleva att politiska beslutsfattande mer har lidit att inte prioritera, att inte ta besluten, att någon annan har tagit emot den. Det var väldigt tydligt i senaste budgetprocessen där jag tog för mina kompisar att innan vi kan prata om satsningar så måste vi spara 1 miljard. Sen kan vi börja prata om vad vi vill göra med pengar. Så att det är ju avsaknaden av att det är ju mer en underskottshantering av redan verkställda beslut som är vår verklighet idag. Så att den här alternativkostnaden finns där utifrån att många har tagit beslut utifrån helt andra grunder som inte har varit uppe på det politiska beslutsfattandet.
Kajsa, vill du fylla på? Hur tänker du kring de här frågorna?
Nej, men jag
håller med Niklas mycket i det han beskriver. Sen så tycker jag att liksom, den principen vi har i hälso- och sjukvårdslagstiftningen om att den med störst behov också ska gå först, den tycker jag också ändå har en ganska stor allmän acceptans i liksom, samhället och bland medborgarna i Östergötland och säkert i Sverige också. Men sen är det självklart i de tider vi är i nu där Region Östergötland har ett underskott i sjukvården på 1,2 miljarder. Nej, då pratar vi inte om satsningar utan då pratar vi ju snarare om vad som ska försvinna. Och vad som ska försvinna ger ju också en alternativkostnad i det längre skedet. Nu har vi ett anställningsstopp till exempel som ju kan innebära att vi sparar pengar här och nu eller om några månader. Men du har ju en alternativkostnad att de nya sjuksköterskorna eller läkarna som examinerar sig inte får liksom en arbetsplats att gå till i regionen liksom under det kommande året. Och det kan ju påverka våran roll och möjlighet att liksom försörja skötarna med sjukvård senare. Mm. Så att allt påverkar ju.
Gustav, du jobbar med dagligen med begreppet alternativkostnad. Är det svårt att förklara alternativkostnad, tycker du?
Det blir svårare när vinsterna uppstår här och nu, medan förlusterna eller konsekvenserna av att man har prioriterat på ett sätt uppstår senare i tid. Då blir det pedagogiskt mer utmanande. Jag funderade på hitvägen om något experiment jag kunde komma på som kanske kan illustrera det här. Tänk, om man tänker sig ett hushåll som funderar på om man ska renovera ett badrum. Mm. Då är det ju ganska mycket man måste fundera över om man väljer bort, så att säga, för det är en stor grej och det drabbar hushållet. Så upplever jag, och mot bakgrund av Gustav Tinghögs forskning också, att just den sortens övervägningar kanske inte sker konsekvent i politiken, utan det blir snarare så att man står inför att hantera konsekvenser utav beslut som har fattats tidigare av andra. Och det kan jag tycka är lite olyckligt att man hamnar i den situationen. Mm. Oavsett vilken politisk färg man har, så att säga. Så att man blir man är fången utav andra beslut som andra har fattat tidigare, som kanske inte har tänkt igenom hela alltihopa och inte har övervägt alternativkostnaden.
Har ni några exempel på politiska nedprioriteringar där ni har varit med och fattat beslut?
Ja, nu har det väl varit många sådana exempel genom åren. Mycket minskade vårdplatser, en sån typ av paradexempel. Där man har gjort av besparingsskäl och så. Och sen har det ju funnits andra exempel, förändringen av BB Lycksele, som inte egentligen har varit ekonomiskt betingad utan har varit av kompetensförsörjningsproblem. Så att det finns väl både och där.
Ja, men det finns ju flera exempel i närtid även i Östergötland. För några år sedan så öppnade en privat vårdcentral i Söderköping. En ganska liten ort i Östergötland där vi ju hade en offentligt driven vårdcentral. Den offentligt drivna vårdcentralen hade ju haft problem innan med ekonomi, och vi vet ju med vårdvalssystemet att ska vi då kompensera för en så måste vi kompensera för alla, vilket då skulle inneburit en väldigt stor kostnad. Då fick vi lägga ner den vårdcentralen. Det fanns ju fortfarande kvar en privat, men det är klart att lägga ner saker, oavsett om det är BB eller vårdcentraler, det påverkar ju de som bor där i orten otroligt mycket. Och ett annat exempel som inte har med sjukvård att göra, men som jag tycker är väldigt tydligt, det är ju när man lägger ner en busslinje i kollektivtrafiken, där det ju också på något sätt blir väldigt stora målkonflikter. Där vi i Östergötland har sagt att vi ska satsa på att jobba med arbetspendling. Och då är det ju de stora stråken mellan Norrköping och Linköping. Det är bussen mellan Norrköping och Finspång. Det är inte bussen på Vippolandet. För där bor det inte lika många som också arbetspendlar. Och då hörs det ju väldigt mycket från de som blir jättearga för att bussen läggs ner. Men de som fick 10 minuters trafik till Åby, nej, de skriver inte insändare i tidningen. Och det går ju att implementera även på vården, att det blir liksom de här målkonflikterna som finns. Och där befinner ju jag och Niklas ofta i att kunna hantera båda de delarna. Att både kunna beskriva att man faktiskt har gjort en satsning på någonting, att nu blev det jätteenkelt här att ta sig emellan. Men att också möta den frustration och ilska som finns både vid nedläggningar av vårdcentraler eller i det här fallet då busslinjer. Så det är väl några exempel.
Nej, men det som Kajsas lyfter är ju väldigt tydligt liksom, illustration av den så att säga, pedagogiska utmaning vi har. Därför att säger vi nej till någonting, då är ju de som blir drabbade av nejet, de kan liksom protestera och göra sin röst hörda. Men säger vi ja till någonting, de så att säga, som blir negativt drabbade av det syns inte kanske lika tydligt. Oftast, i alla fall inte hälso- och sjukvården, för vi smetar ut det på ett sätt som gör att ingen upplevde att de fick det lite sämre så att säga, bara på grund av ett beslut. Över tid kan det vara så, men och det är väl det som är det svåra, liksom, att man, då behöver man förhålla sig till dem som säger nej i det läget, när man tydligt säger nej till någonting. Så.
Mm. Ofta är utmaningen just att det är inte känt exakt vad alternativkostnaden är. Vi pratar ju om alternativkostnad, men med NT-rådets beslut till exempel, så att säga ja till ett nytt läkemedel, så vet man inte exakt vad det är som trängs undan.
Nej, för att spinna vidare på det eller göra det lite tydligare, precis som du säger, och så är det i många ekonomiska sammanhang, om man inför en subvention eller en skyddstull eller någonting sånt där, det gynnar, det finns ett visst antal, ofta ganska högljutt litet antal som gynnas eller missgynnas, medans uppsidan eller nedsidan smetas ut över ganska många som inte märker det. Och både uppsidan och nedsidan är lika stora om man så att säga kvantifierar dem. Men om du smetar ut över 10 000 så märker inte varje enskild individ det. Medan de tre patienterna som får nytta av beslutet, de märker det jätteväl. Mm. Den avvägningen är ju svår att ta hänsyn till den alternativkostnaden när den inte är lätt att se eller åskådliggöra.
Jag tycker det blir bra beskrivet där. Och då blir ju läkemedel så tydligt genom att vad som är på väg att komma med genterapier och läkemedel mot sällsynta sjukdomar, det är väldigt hög kostnad till väldigt få individer. Och vi har exempel på någon genterapi för Skellefteåsjukan, 15 miljoner för en patient, förhoppningsvis livslångsbehandling. Men 2, 3, 4 sådana patienter måste ju ställas mot hela sjukhusavdelningar. Och där är på något sätt svårt att på något sätt visa vilket värde en hel vårdavdelning kontra 3-4 patienter. Och vi har inte tvingat ställa oss till de typen av avvägningar eller alternativkostnadsprioriteringar än så länge i alla fall. För att någonstans i systemet så blir vi bara ålagda att vi ska finansiera de här nya terapierna till den här patientgruppen. Medan vi då behöver hantera det som vi har kvar att ha beslutsrådighet över. Mm.
I Region Östergötland, i den här forskningsrapporten så läste jag ett exempel från din region, Kajsa. Att man försökte göra en lista, en inte-göra-lista. Det vill säga, det här har vi prioriterat ner då för att ha råd med det här. Och enligt forskningsrapporten så följde det inte så väl ut. Vet du mer om den här listan?
Ja, det var ju lite före min tid. Det var ju 2003. Men är man socialdemokrat som jag så får man ju liksom leva ganska mycket med arvet av den där processen. Lars skrattar, han vet vad jag pratar om. Nej, men man gjorde ju ett stort och seriöst arbete med liksom att politiskt göra de här liksom horisontella prioriteringarna som vi ju ofta pratar om att vi ska göra, att politiken ska vara inne och prioritera. Och man befann sig väl i ett rätt tufft ekonomiskt läge även då. Det var väl därför man också tittade på det här och var ju föregångare i Sverige, måste man ju ändå säga, med prioriteringsarbetet. Men kommunikationen och allt genomförande kring det här var väl liksom inte klockrent, det får vi ju ändå säga. Och då blev ju rubriken med den här listan blev ju svarta listan. Vad ska sluta göras? Och det blev ju väldigt stor oro. En punkt handlade ju till exempel om att vi skulle stänga akuten nattetid på Vrinnevi sjukhuset i Norrköping, som ju är ändå en väldigt stor stad. Det här i sin tur skapade ju nya rörelser. Det skapade ju ett sjukvårdsparti som bildades, som hette Vrinnevi-listan, som skulle bevara Vrinnevi sjukhuset. Och det innebar ju också en rejäl valförlust för Socialdemokraterna. Det sen tog oss 8 år att också komma tillbaka till makten. Så att det är klart att vi som parti är lite ärrade och brända av processen. Det måste man ändå vara ärlig med att säga. Men lyssnar jag på vänner runt om i landet, jag har många kompisar uppe i Västernorrland till exempel eller på andra ställen, då är man ju väldigt mycket i de här strukturförändringarna och processerna som vi var i 2003. Mm. Där är man ju på många ställen nu. Och där har ju vi ändå en väldigt liksom, stark grund att stå i hur vi tänkte med att inte bara tänka sjukhus utan tänka centrum som är övergripande för hela Östergötland. Hur hjälps vi åt som en sjukvårdsregion och ett sjukvårdssystem? Så att det kom ju en hel del saker bra, som var verkligen bra ur det. Men att vara politiker och stå längst fram och säga att det här ska vi ta bort, det är nog ingen som riktigt har vågat göra på det sättet sen 2003.
Nej.
För att man ändå är ärrad, apropå just folkstorm, nya partier och alla konflikter som ändå uppstod kring det.
Nej, men vi hade ett parallellt arbete med Östergötland i Västerbotten, så vi har gjort två prioriteringsomgångar och den andra var jag med om, och det var 2011-2012. Och det arbetades fram över 1000 förslag från verksamheterna, vilket många var ganska genomgående och ändå ganska skulle påverka. Det som politiken gjorde var ju att allting som var vertikalt i prioriteringslistan, det släppte vi igenom i stort sett. Däremot så plockade vi bort då det som var kanske större, tuffare systemfrågor, typ en ambulansstation och vårdplatser på sjukstugorna. Det sa vi, det kan vi inte enas om, då plockade vi bort det. Medan resten av listan passerade. Jag tog upp den här listan bara för några månader sedan när jag skulle vara på Lars prioriteringskonferens här. Och ställde kontroll, jag letade fram de här Excel-filerna och skickade det till de här verksamhetscheferna som var nu då, och frågade vad hände med de här åtgärderna. Det de beskrev var att väldigt mycket är inte aktuellt av det som görs idag, för att man har nya behandlingsmetoder och funnits nya mediciner, så att det skulle nog behöva uppdateras lite grann det här arbetet. Det är en sån diskussion som förs i Västerbotten nu. Sen om vi kommer vidare, det återstår väl att se om.
Nej, men jag tycker det är intressant när man tittar på att vi just har liksom Östergötland och Västerbotten representerade här. För precis som Kajsa säger, vi gjorde på en prioriteringscentrum en utvärdering dels av det som skedde i Östergötland, och sen var vi inblandade i de processer som skedde i Västerbotten. Och det som var tydligt är väl precis det som du säger där, Kajsa. Det var inte fel på det ni gjorde, utan snarare tvärtom. Men kommunikationen och hur man liksom pratade om det, utan där blev det fokus på bara på det man tog bort, så att säga, va? Medan, och då lärde man sig sen inför processen i Västerbotten. Man tänkte, men nu ska vi ska lyfta att för att kunna göra de här satsningarna på nya saker eller viktiga saker, då behöver vi ta bort. Så att man liksom, man paketerade det i termer faktiskt av alternativkostnaden på ett tydligt sätt. Vilket gjorde att man uppfattade som att det fanns nästan ingen sådär medial eller debatt eller ifrågasättande på samma sätt. Så att det, på det sättet så, man får ju tacka liksom Östergötland för att ni
tog smällen,
liksom, även om det kostade på. Liksom. Men vi lärde oss ganska mycket av den processen, kan man väl säga.
Just inom hälso- och sjukvård så är det ju, det väcker ju väldigt mycket känslor. Och det är väldigt lätt att den mediala bilden blir oftast fokus på en patient. Och det är ju så vi, den här rapporten visar ju också det, det är ju så vi fungerar med människor. Alltså det var ett så bra citat också. Moder Teresa sa, om jag tittar på massan kommer jag aldrig att agera. Om jag ser till den enskilda, då gör jag det. Och jag tänker, den mediala bilden är ju också så här, man lyfter ju en enskild patient som har haft det jättesvårt och som vill ha till exempel sitt läkemedel eller vänta på att förlösa på BB som ligger 40 mil bort och så vidare. Och det väcker ju känslor, och att kommunicera då det här systemet och helheten är ju extremt svårt. Ja, det märker vi ju i NT-rådet också. Och frågan är hur man ska kommunicera. Nu hade ni en idé, man kan liksom, för att göra det här så lyfter vi bort någonting annat, men eftersom vi inte alltid har bilden av det här, vad det är vi lyfter bort, så är det ju svårt att försvara systemet. Hur tänker ni kring det? Är det någon som har en bra kommunikationsstrategi för det här? Både Gustav och Lars ler. Lars, vill du börja?
Alltså jag vet inte om jag har någon bra kommunikationsstrategi. Det är ju en utmaning. För en utmaning handlar ju om att just den där enskilda patienten gör ju ingen skillnad, så att säga. Även om den skulle kosta 4 miljoner, så det är ju nästan felräkningspengar liksom i den stora budgeten. Så att, men det är ju för att vi tänker då i termer av värden. Vi tänker i termer av att det ska vara jämlik behandling. Så ska den patienten få, så ska likvärdiga patienter kunna få. Och så liksom ska vi omsätta de här olika värdena och normerna i någon slags faktisk verkstad. Och det är väl det som kanske är utmaningen. Hur kan vi förmedla de här värdena på ett bra sätt och liksom så att folk förstår att just det där enskilda beslutet som kanske inte egentligen skulle spela så jättestor roll, att det är viktigt därför att det sätter ett mönster för andra beslut, och vi vill leva upp till beslut som vi kan stå bakom mer generellt och såna här saker. Och den typen av dialog behöver vi nog ha, tror jag, när vi pratar om alternativkostnader. För det är klart att nu låter det som att alternativkostnaden kanske är pengar, vilket ju egentligen inte är då, utan den viktiga alternativkostnaden är ju att satsa satsar vi på hälsa för den här gruppen, då är det någon annans patientgrupps hälsa som påverkas. Så egentligen är det hälsa mot hälsa eller livskvalitet mot livskvalitet, eller vilket värde vi nu fokuserar på i de enskilda fallen. Så att jag tror att det där liksom hur vi förpackar och i vilken utsträckning vi kan tala om värden och normer i de här sammanhangen. Det tror jag är någonting som vi behöver lyfta kanske mer än vad vi gjort hittills.
Sen tänker jag att vi har ju en ganska viktig aktör i det här dramat som inte är med här idag. Och det är ju medierna. Mm. Man brukar prata om politisk logik och medielogik och så. Men medielogiken är ju den att man vill ju så att säga lyfta konflikter och gärna ta fram konflikter där de kanske inte nödvändigtvis finns. Och det är ju någonting som våra vänner politikerna här och alla deras kollegor måste förhålla sig till, vare sig man vill eller inte. Och när det ligger i mediernas intresse att skapa svarta listor, då är det ju rätt svårt, alltså, att ha en kommunikationsstrategi för beslut som man fattar, där man vet att den instinktiva reaktionen från medierna kommer att vara att försöka hitta det mest negativa sättet att måla upp det. Så att där är man ju fången i lite granna i det spelet, tänker jag.
Jag tänkte just spinna vidare just på medialogiken, för det blir ju, finns ju fall då man får kommentera något enskilda patientfall utifrån att man inte har beviljat ett typ av läkemedel eller ett på gång sådär. Och då, dels finns det ju ändå över blockgränserna en sådär stå upp för systemet, för du vill inte hantera konsekvenserna av att du inte gör det. Så det finns ju en acceptans för. Och det är också svårt för politiker att kommentera det just enskilda fallet. Men jag kan tycka när jag ändå har svarat upp och stått upp för att nej, men jag kan inte säga att den här personen ska ha det här läkemedlet, att det inte är någon folkstorm på det sättet. Däremot så, där Kajsa var innan, om folkstormen blir ju mer av det som man känsla av trygghet i ett samhälle. Det är akuten, det är BB, det är ambulans och sådär. Så att där däremot så blir det en helt annan frågeställning att ha sådana case i Västerbotten när man flyttar bort en ambulans och la ner sjukstugeplatser. Då blir det så mycket mer också. Det är så att samhällsservicen dras undan. Då blir det folkstormar. De här enskilda patientärendena tycker jag inte, de är hanterbara, än så länge i alla fall.
Men det är ju en svår balans. För jag håller med Niklas, och ibland blir det så lätt att man kanske försvarar systemet lite för mycket. Och som politiker ska man ju också visa sig liksom medmänsklig och på medborgarnas sida. Alltså att samtidigt som man kanske inte kan göra liksom det där, klara det där enskilda fallet utifrån liksom vilka förutsättningar man har ekonomiskt. Man måste väga sina ord lite grann på guldvåg för att liksom verka, ja men, förtroendegivande både för liksom patienter men också att liksom, som Niklas säger, ändå stå upp för systemet i det där. Och, men, några sådana exempel som ju gärna blir är ju på sommaren och man har fått åka, även i Östergötland fick man åka till Jönköping i somras och sådär. Och då vet ju vi hur många födslar som inte har behövt åka. Men det är samma sak där, att det är inte intressant, utan det är ju de där liksom 16 som fick åka. Och att då liksom slå sig för bröstet och säga, men titta, alla de här var liksom, de fick minsann inte åka, vi klarar det. Det liksom ger inte heller en bra bild av oss som politiker. Så att där är verkligen en balans, tycker jag, i mötet med media.
Mm. Nej, men jag kan bara instämma i det. Sen kan jag tycka att det finns ändå en ganska bred förståelse i allmänheten att det är svårt att göra prioriteringar, och man brukar snarare peka på helt andra områden, att man kan spara pengar för att ha råd med det här nya läkemedlet för den här gruppen. Biståndsbudgeten, generella transfereringar, skattehöjningar, för man vet att någonstans en förståelse för att de andra områdena i hälso- och sjukvården är det svårt att spara pengar på. Så att det är snarare den bilden medborgarna har. Då faller det tillbaka, men hur nyttjar vi de skattepengarna vi har ändå? För vi tar in väldigt mycket skattepengar till vårt hälso- och sjukvårdssystem.
Blir det lättare att kommunicera nu när det är ändå, flesta regioner signalerar att det är ont om pengar och man går med budgetunderskott och så vidare. Är det lättare att kommunicera nerprioriteringar då, när den allmänna bilden, kanske den allmänna kollektiva förståelsen för att det är ont om pengar är större?
Ja, men det skulle jag nog ändå säga. I Östergötland så pratar vi ju faktiskt om begreppet horisontella prioriteringar på ett sätt som vi inte har gjort kanske då sedan 2003. Och det är ju lite sprunget ur den ekonomiska krisen och det systemet vi faktiskt behöver hantera nu med liksom över 1 miljard i sjukvården i underskott. det är liksom inte lite pengar. Det räcker inte bara med anställningsstopp eller hyrstopp, utan man kommer behöva göra andra förändringar också. Det kommer ju av något dåligt, men det kan ju bli något bra av det också.
Nej, men jag tror att det är så, och det tycker jag vi såg under pandemin. Att under pandemin så uppfattade jag som att stora delar av liksom medborgarna hade en jättestor förståelse för att nej, men nu kan vi inte göra vissa saker, men man måste göra prioriteringar, det finns en alternativkostnad, och att till och med att medborgarna delvis tog ett steg tillbaka och kanske undvek att söka vård liksom, för att man insåg att nej, men vi ska inte belasta systemet för det är tillräckligt pressat som det är och så vidare. Så att, jag tror att den typen av liksom vilka mediala bilder generellt som kablas ut spelar ganska stor roll för vilken acceptans, i alla fall i de stora dagen. Sen när det blir personligt, och då är vi väl nere i den här magkänslan igen, om det drabbar mig liksom, eller det är mina barn som inte får behandling, då är det klart att då händer det någonting annat. Och det tycker jag, det är ju helt förståeligt på det sättet.
En sak som jag tycker ganska ofta dyker upp i patientberättelser också, är just den här besvikelsen på den här bilden av vården i Sverige, är ju att alla som är sjuka får vård. Och att vi har en självbild i Sverige att liksom vi är en välfärdsstat i världsklass, och det är klart att pengarna måste väl ändå räcka till att alla ska vara friska. Så. Hur bemöter ni det argumentet? Får ni det argumentet som politiker?
Ja, absolut. Och särskilt när man står i valstugan, då vill man ju att pengarna ska räcka till allt. Mm. Men det finns ju också förståelse att det nog inte gör det och kommer inte att göra det heller. Och då är det den här kommunikationsutmaningen som jag var inne. Hur kommunicerar man att det vårdutbud vi har är alldeles för stort givet de resurser vi tar in? I kombination att vi har många människor som väntar i vårdköer, och vi har, det vi pratade om, mediciner som kanske inte tillgängliggörs på ett sånt sätt som man hade önskat. Så att det är en jätteutmaning att då få de här begränsade resurserna att räcka till och kommunikativt förklara att vi behöver göra någonting annorlunda.
I Enterådet är det ju ändå, där är det väldigt tydlig prioriteringsmodell som används. Där hamnar man ju ofta i den berättelsen att varför nedprioriteras vissa patienter.
Där kan man ju hålla sig kanske i formuleringarna på något mer övergripande nivå. Där man beskriver att den här åtgärden som vi tittar på är inte tillräckligt väl underbyggd givet hur mycket den kostar. Den här nya medicinen har ganska klen dokumentation och kostar 5 miljoner per patient. Det beslutet är så pass tvivelaktigt så att vi väljer att inte göra det, därför att vi vill inte satsa skattepengar med så taskiga odds, för att tala klartext. Så det blir ju lite lättare att formulera sig i de termerna i rekommendationer från NT-rådet, tror jag, än om man är en regionalpolitiker. Och där vill jag också påpeka att där finns ju faktiskt en, du talade i början om inbyggda målkonflikter, där finns ju en väldigt tydlig inbyggd målkonflikt där man på nationell nivå och i lagstiftningen pratar om kostnadseffektivitet ur ett samhällsperspektiv, vilket ju kan vara kostnadsdrivande. Om vi tar in en ny medicin för en patientgrupp som vi tidigare inte har behandlat, så kan ju det driva kostnaderna uppåt. Det kan vara kostnadseffektivt därför att det är en bra medicin för patienter som tidigare stod utan bra behandling, så vi ska använda den. Men det kommer ju att leda till ökade kostnader i regionerna, som regionerna får hantera. Så där har vi ju en krock mellan, så att säga, regionernas verklighet som är att hålla budgeten och nationella verkligheten som har en lagstiftning som säger att är det tillräckligt bra, ja då ska vi ta in det. Oavsett om det driver kostnader eller inte.
Mm. Nej, men jag tror att det är en pedagogisk utmaning, och det handlar väl om flera olika saker, tänker jag. Att det är så att, jag menar, argumentet att ja, men läkemedel är bara 10% av budgeten, det finns så mycket annat vi skulle kunna ta resurser för att kosta läkemedel. Det är väl en sån här diskussion. Att vi inte har den överblicken, och vad skulle man kunna göra i övrigt? Vi pratar ibland om att ja, men det finns massa administration. Ska vi inte effektivisera den istället för att spara på vården? Och ska vi verkligen ha den fördelningen mellan olika typer av vårdformer etc.? Så där tror jag det finns en pedagogisk utmaning att försöka liksom förklara. Och det är väl det att när man diskuterar till exempel läkemedel, dels är det ju lätt att ha koll på läkemedel för de kommer in liksom på en väldigt strukturerat sätt och med en strukturerad process och sådär. Mm. Men det är klart att det är ju liksom inte självklart att om vi skulle, så att säga, kunna spara resurser någon annanstans i systemet, att vi ska lägga dem på mer läkemedel. Det finns ju massa andra saker vi skulle kunna lägga dem på. Vårdplatser är någonting som vi pratar ganska mycket om, att det är brist på vårdplatser, åtminstone inom vissa delar av hälso- och sjukvården. Så där finns ju någonting att göra. Det finns kanske andra delar av vården som är underfinansierade. Man pratar ibland om psykiatrin, att psykiatrin kanske skulle behöva mer resurser på många olika sätt, etc. etc. Mm. Så att jag tror att hela tiden när vi pratar läkemedel, att hålla alla de här bollarna i luften samtidigt, påpeka att det här är del av ett större system där vi liksom måste tänka på alla prioriteringar och vi kan inte bara fokusera på en del. Eller. Så det tror jag är viktigt i så fall i den pedagogiska liksom.
Mm. Nej, men jag tycker Gustav sätter fingret på något när du beskriver liksom den här målkonflikten mellan stat och region. Och ska man ta ett sånt tydligt exempel som vi ändå sett, det är ju införandet av tarmcancer-screening, tjocktarmscancer-screening. Östergötland var ju först ut tillsammans med Stockholm. Och det är ju jättebra, jag är ett stort fan av alla våra liksom generella screeningprogram. Men det är klart, screenar man fler, ja då upptäcker man mer. Och då måste man ha resurser för att klara av det. Och då blir kostnaderna initialt liksom större. Och det måste ju regionerna liksom vara beredda på, klara av. Och sen så räddar vi säkert fler liv liksom i slutändan för att vi inför ett nytt screeningprogram. Men där är det ju väldigt tydligt liksom att resurserna blir väldigt, väldigt mycket större än vad man kanske tänker från första början när man säger att nu ska vi börja screena fler. Så att det är ju ett väldigt tydligt exempel tycker jag utifrån just hur den där konflikten blir till. Men sen om jag ska spinna vidare på din fråga också kopplat till medborgarna, så tänker jag att vi på något sätt ändå måste stå upp för att vi har en väldigt bra välfärd i Sverige. Att vi har ett bra sjukvårdssystem. Och jag tror att jag och Niklas ändå kan vara överens om att vi tycker ju också att det är regionerna som ska driva det här sjukvårdssystemet. För vi har ju vissa krafter i Sverige som vill att det här ska vara statligt till exempel. Och då tror jag inte att de här frågorna om prioriteringar på samma sätt blir lika tydliga. Att man får äga sina processer själva. Att vi också jobbar för vad medborgarna är i liksom Västerbotten eller Östergötland i det här fallet också vill driva. Så att den frågan ligger ju lite som en våt filt också över hela diskussionerna om sjukvården.
Ja, men precis. Om jag på där Gustav var kring NT-rådet har ju ändå någon form av beslutsunderlag. Att man har gjort den här beräkningen och kommit fram till att det lönar sig inte. Det har ju inte viktigt vi som regionpolitiker. Och sen för att då komma in då kritiken mot de statliga delarna och det kan ju så vara någonstans. Staten har ju ingen erfarenhet av att ha budgetansvar på det här sättet. Vi ser ju på TLV hur de driver på att man ska implementera mer men behöver inte ta ansvar för det. Så det skulle vara en stor verklighetskrock för staten och statliga politiker att som, det här kostar pengar och det saknas väldigt mycket pengar. Ni behöver göra prioriteringar och hantera de här målkonflikterna. Och jag tror inte staten i grund och botten är så intresserad av det. Utan det finns mer en folklig debatt bara att staten tar över så då kommer pengarna räcka till mer. Mm. Och det är ju som, inte riktigt så enkelt. Vi har utmaningar kring den här helhetskommunikationen och det vi resonerar om.
Just det, själva modellen.
Mm. En sak som jag ibland kanske saknar från den politiska sidan är den här, vad ska man säga, lite större visionen. Liksom, eller vad är det för hälso- och sjukvårdssystem vi vill ha? Så att säga, hur ska det se ut? För jag tror att har man en sån ganska tydlig vision om vad man tänker kring hälso- och sjukvården, då blir det också lättare från politikens sida att kanske förklara, ja, men eftersom det här är viktigt, vi, liksom, de här grupperna, eller så här vill vi tänka, då behöver vi liksom spara i den här änden. Liksom. Jag tror att ibland en utmaning för politiken, ni får rätta mig om jag har fel, det är att det blir liksom väldigt så här enskilda frågor hela tiden. Man ska förklara den lilla delen där och sen ska man förklara den lilla delen där. Och då är det liksom svårt att göra det om man inte har det här liksom större perspektivet. Så att säga. Och den delen av den politiska diskussionen när det gäller hälso- och sjukvården kan jag sakna. Och det kanske beror på att precis som vi ser här, att alltså politiken är ganska enig om att vi har ett ganska bra system. Så att säga. Men då gäller det kanske att man också kan förklara vad är det för system vi har och vad är det för värdering och hur ska de funka liksom.
Ja, vad säger ni om det, Kajsa och Niklas?
Det ligger nog mycket i det. Som politiker är man ju, vill man ju gärna vara där du säger att vi ska vara i liksom den här visionära liksom, och peka. Men i vardagsarbetet blir man ju ganska dagordningsstyrd. Menar jag och Niklas är båda oppositionspolitiker. Det är klart att vi har en agenda över vilka frågor vi vill föra ut eller liksom reagera på saker som majoriteten gör. Så att det är klart att man blir styrd liksom av dagordning. Man blir styrd av ideologi också, vilka frågor man vill komma ut i, vad man vill profilera sig i. Och det är ju vår natur utifrån det. Men men jag tror för att kunna bemöta lite av den här, för jag håller med Niklas att det är mycket när man träffar medborgare som säger att allt blir bättre om det bara blir statlig sjukvård. För att möta det så behöver man nog kanske ha den där visionen eller berättelsen om liksom Sverige som sjukvårdssystem och sjukvårdsland och vart vi faktiskt vill. För att jag menar, hela Sverige har ju liksom också sagt att vi ska jobba med omställningen mot nära vård, och omställningen tror jag kommer vara nödvändig utifrån liksom, vi pratat om att vi har sinande resurser ekonomiskt, men vi kommer ju också ha sinande resurser personellt om man tittar liksom på demografiska utvecklingen, så att vi måste ju göra annorlunda, och det kommer ju också innebära prioriteringar på olika sätt.
Jag tror nog egentligen inte att det är brist på versionen, utan det är bara att lyssna på valfri partiledardebatt om man pratar om hälso- och sjukvård, där egentligen undertonen är hela tiden, vi ska ha världens bästa hälso- och sjukvård och den ska finnas här och nu. Problemet är ju för mig och Kajsa att upprätthålla den versionen som inte går att upprätthålla, givet det inflödet av behandlingsmetoder och terapier som gör att vi kommer inte vara där om man inte kraftigt ökar andelen av våra gemensamma resurser till hälso- och sjukvård. Så att det går ju inte riktigt ihop, och det är ju det vi resonerar om, att vi behöver börja prata om prioriteringar. Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra?
Tack så mycket. Det var allt för oss för den här gången. Tack till Niklas Sandström, regionpolitiker i Västerbotten, Kajsa Karo, regionpolitiker i Östergötland, Gustav Befritz, hälsoekonom i Enterådet, och Lars Sandman, etiker i Enterådet, för att ni var med. Tack.
Tack så mycket.
Missa inte nästa del av podden Rådet.
Rådet är en podcast från Enterådet. Enterådet ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om Enterådet hittar du på www.enterådet.se.